Här är väl inte så jättemycket. Jag har alla biografier i Göteborg. Det är ju där jag har suttit och skrivit. Och sen har jag lånat otroligt mycket böcker. Alltså man kan inte köpa allt.
Autofiktion och självbiografier och författarbiografier och bloggar och sociala medier. Intresset för hur kända och okända människor lever sina liv tycks större än någonsin. Nu kommer en bok som berättar biografins historia och om hur genren har förändrats över tid av litteraturvetaren och kritikern Ingrid Elam. Boken heter Läsa liv och har undertiteln Biografin, en levnadsteckning. Ingrid Elam har tidigare bland annat skrivit om läsandets historia, om jaget i litteraturen och om romanens segertåg. Men just biografierna var ett ganska outforskat fält för henne. Ja, Nina Assanoy träffade Ingrid Elam för att ta reda på varför hon utsatte sig för denna läsprövning. Hon som åtminstone tidigare mycket hellre läste romaner.
Min utgångspunkt var ju att jag är väldigt ointresserad av biografier och samtidigt väldigt fascinerad av människor som jag tycker om och respekterar och till och med beundrar, som älskar att läsa biografier och kanske inte läser något annat ens. Alltså inte läser romaner utan läser biografier. Jag har till exempel en son som är jätteintresserad av att läsa biografier. Och jag undrar ibland, vad får de ut av det som jag får ut av romaner? Och varför får inte jag ut så mycket av biografier? Och det kan ju bero på att jag inte har läst så många.
Men vilket uppdrag du gav dig själv då, att läsa någonting som man inte spontant är intresserad av?
Alltså jag gillar ju att berätta, men det räcker inte med att ha en berättelse, utan jag vill ju också lösa ett problem. Jag vill alltid ställa en fråga till något. Mm. Och det är väl det som är mitt vetenskapliga arv då, att man inte bara kan referera, utan det måste, frågorna är det viktiga. Vad är det jag vill veta? Vad är det jag inte vet som jag vill veta? Och det var det som drev mig här också, nämligen hur kommer det sig att framförallt när folk blir lite äldre så börjar de läsa biografier? Vad är det biografin har där? Och jag har ju lite olika teorier i den här boken som jag nu har skrivit om biografier.
Författaren och litteraturvetaren och kritikern Ingrid Elam är på ett snabbt Stockholmsbesök. De flesta av biografierna hon skriver om i boken Läsa liv, biografin, en levnadsteckning, finns kvar i Göteborg, i bokhyllan och på biblioteket. Resultatet av hennes möte med biografigenren är en spränglärd och koncentrerad liten bok som på drygt 230 sidor beskriver utvecklingen av världens äldsta genre. Från de antika grekerna, via medeltidens helgonbiografier och kungaporträtt, till 1900-talsförfattaren Zelda Fitzgerald och vår egen Zlatan. En av de saker som Ingrid Elam konstaterar är att biografiskrivaren måste ha författartalang, alltså förmågan att gestalta och berätta en historia.
Det vet ju hur ett liv ser ut. Det är ju liksom oceaner av ointressanta fakta och tid där det inte händer någonting alls. Och du måste göra en berättelse av det här. Du måste liksom koka en soppa på några spikar. Och det gör att det måste vara gestaltande, det måste vara bra litteratur, en biografi, för att den ska kunna läsas, helt enkelt. Ett jättebra exempel tycker jag är boken om Zlatan av Lagercrantz. För att alla som någon gång har gjort en intervju vet ju att när man lyssnar på bandet så måste man liksom bara klippa och ta bort. Och det går inte att trycka det som sägs på ett band riktigt. Och har man dessutom hört Zlatan prata så vet man att det är stört omöjligt. Så hur han har lyckats av alla dessa 30 000 inspelade timmar eller vad det är, göra den här boken så att den blir en röst så folk tror att det är Zlatan som pratar.
Ja, det är ganska otroligt.
Det är ganska otroligt.
Det är en bedrift faktiskt.
Det är en bedrift.
Men har du fått större förståelse för de som slukar biografier hellre än skönlitteratur?
Ja, det har jag. För att jag har en liten teori där att när man är yngre så vill man förstå sig själv. Då läser man romaner. Man speglar man sig i romanfigurer och identifierar sig och försöker förstå sig själv. Och när man blir äldre så kanske man kan sig själv, tror sig kunna sig själv i alla fall. Då kanske man är mer intresserad av att förstå andra eller förstå sin tid eller förstå ett politiskt skeende eller så.
Det som utmärker Ingrid Elams bok om biografins historia, Läsa liv, är den höga informationstätheten. Boken är indelad i 6 kapitel, där 1 handlar om biografier om enskilda individer och där en biografi ibland förändrar bilden av en känd person totalt. Som Lytton Strachey's porträtt av den legendariska sjuksköterskan Florence Nightingale. Enligt Strachey var hon mer av en hårt arbetande företagsledare som förändrade sjukvården än en ängel. I kapitlet Liv och samhälle fokuserar Ingrid Elam på biografier som berättar om en viss period i historien speglad genom en person. Där skriver hon till exempel om stadsplaneraren Robert Moses som var ett slags envåldshärskare i New York med omnejd fram till 1960-talet. Och så 1 kapitel om författarbiografier och 1 om porträtten av de världsberömda som Carl von Linné och Marie Curie. Allt formulerat på en effektiv och pedagogisk prosa.
Jag har aldrig varit bra på att dra ut på någonting. Nej, men jag har inte varit det.
Nej.
Och vi är fortfarande inte det. Och jag har haft en förläggare en gång som sa att du skriver alltid buljongtärningar.
Mm.
Var är vattnet som ska spä ut det här? Och det kan ju ligga någonting i det. Så att ibland får jag skärpa mig och tänka att förstå folk vad jag vill ha sagt här.
Mm.
Eller är jag för kort?
Mm.
Alltså är jag för inne i mina egna tankar?
Ja, jag uppskattar det otroligt mycket, för det gör ju att en människa med normalt mycket tid får chans att lära sig saker. Och din bok om romanen och så vidare. Jag tänker det här att du liksom har lite grann liksom gjort dina liksom snitt in i litteraturen från olika håll.
Ja. Ja, men så kan man säga att jag har jobbat och att det ena föder det andra också.
Mm.
Att ett intresse kan ju föda ett annat. Men att jag försöker liksom hitta de där snittytorna som du säger där någonting blir väldigt glansigt och tydligt och det är roligt att skriva på det viset, det är roligt att skriva så att man kan tänka sig att någon orkar lösa det här.
Det som kanske blir allra tydligast i Ingrid Elams bok Läsa liv är att i princip vilket ämne som helst blir intressant om biografin är välskriven. Oavsett om det handlar om stadsplanering eller Karl Marx eller torsken i kulturhistorien. När jag ber henne om 3 boktips så framhåller hon biografin Zelda om Zelda Fitzgerald, skriven av Nancy Milford. Och så Alice B. Toklas självbiografi av Gertrude Stein. Och dessutom biografin över William Shakespeare, som heter Will in the World, How Shakespeare Became Shakespeare av Steven Greenblatt. 3 goda exempel som lever upp till Ingrid Elams viktigaste krav på vad som gör en biografi bra.
Ja, men det måste kunna skapa liv.
Mm.
Det måste leva. Det måste vara levande. Det måste liksom tala till mig. Jag måste bli intresserad, fascinerad, leva mig in i figuren och eller tiden. Och den där, det är ju en litterär förmåga det handlar om.
Mm.
Man måste kunna skriva bra. Och därför tror jag att förläggare nu för tiden gärna frågar journalister och författare att de ska skriva biografier.
Mm.
Och det här har ju alltid skapat en slags motsättning mellan den akademiska biografin som ju bygger på primärkällor, som är liksom noggrann, som är vetenskap.
Mm.
Och de här författarbiografierna eller journalistiska biografierna som ofta bygger på sekundärkällor.
Mm.
Och kanske inte alltid redovisar vilka källor de använder heller till.
Nej.
Akademikernas förtret. Mm. Rättmätiga förtret skulle jag vilja säga. För man kan gott säga att man haft glädje av något.
Just det.
Mm. Men jag tycker att det ändå är så att om man vill nå ut till många läsare som inte bara är vetenskapligt intresserade, så är det de litterära kvaliteterna som fäller avgörandet.
Hur tror du det kommer gå i framtiden för folk som skriver biografier? Jag tänker med vårat digitala antecknande.
Alltså, jag är lite bekymrad över det där att det inte finns några fysiska brev längre. Det har ju varit jätteviktigt för alla biografiskrivare. Även för mig när jag skrev min första bok, kommersiella bok, den här om Martina von Schwerin och läsandets historia i Sverige. Hur får vi reda på det? Och då finns ju det här enorma molnet. Och jag tror att biografiförfattare kommer att vara tvungna att ta väldigt mycket hjälp av AI för att sortera i det där molnet. För att om brev och andra dokument utgör en massa skärvor som en biograf måste göra en kruka av, hur ser det inte ut då med allt det som samlas digitalt? Mm. Och där kommer man att behöva sorteringshjälp för att kunna hitta fram till en trovärdig historia. För det måste ändå bli en historia. På något avigt sätt så är ju biografin kvar i det stadium som romanen lämnade i slutet av 1800-talet. När man inte längre trodde på en hel personlighet. Utan 20-talsmodernismen ju splittrade människor, gjorde liksom fragment av allting. Mm. Och att tidsuppfattningen också gjorde att man kunde leva i många tider samtidigt eller vara flera olika människor samtidigt. Så då försvinner ju den här Från vaggan till graven-romanen, den här som har hela runda gestalter i sin mitt. Mm. Men biografin är ju kvar där. Mm. Vill ju försöka skapa den typen av hel figur som kan representera något och stå för något och spegla något. Men ändå alltså illusionen om den hela människan. Mm. Men vissa sentida biografer har ju insett att det inte är så lätt. Jag tror Peter Englunds lilla bok om Kristina till exempel. Mm. Där är han ju väldigt medveten om att han har bara fragment att tillgå. Mm. Att han kan inte lösa gåtan Kristina. Hon är kvar under sin silvermask där. Så att jag resonerar kring det här. Vad har vi att förvänta oss? Ja, vi har att förvänta oss experiment. Vi har att förvänta oss folk som leker med biografin. Mm. Vi har också att förvänta oss regelrätta biografier. Det kommer att fortsätta att skriva sådana. Och man får hitta bäst man kan i molnet.
Det sa Ingrid Elam, aktuell med boken Läsa liv, biografin, en levnadsteckning. Och det var jag, Nina Assanoj, som hade träffat henne. P1 Kultur.